I vår serie Färdtjänst som rättighet fortsätter vi samtalet med Andreas Pettersson, doktor i juridik på en avhandling om resande för personer med funktionsnedsättning. Serien är en repris från 2017 och i detta, det andra avsnittet, så talar vi om för- och nackdelar med individuella rättigheter.
Om det är en lösning vet jag inte. Jag tror att vi går rent allmänt, och då tänker jag nästan om vi tittar över hela världen, alltså globalt, så tror jag att vi är på väg mot alltså ett ökat rättighetstänkande. Det ser vi ganska tydligt i den internationella utvecklingen. Och där får man ju se framförallt mänskliga rättigheter som någonting som driver den här utvecklingen. Mänskliga rättigheter var ett koncept som spelade väldigt liten roll för bara 100 år sedan, men idag har kommit att spela en ganska stor roll. Och också i det svenska, om vi lämnar färdtjänster för ett område och tittar på det här med migration och asyl som har varit diskuterat mycket de senaste åren, så ser vi hur mänskliga rättigheter och internationella åtaganden har spelat en helt annan roll i diskussionen än vad det gjorde för bara några år sedan. Alltså det finns ett annat sätt att tänka på detta om man börjar se den nationella lagstiftningen som en del av någonting större också. Alltså det finns förpliktelser mot i någon mening hela mänskligheten, inte bara de egna invånarna i landet. Så jag tror att på det sättet så tror jag att det är en oundgänglig rörelse på väg mot ett ökat rättighetstänk.
Finns det också nackdelar med att mer formuleras i form av rättigheter, individuella rättigheter?
Ja, det kan det finnas. Vi hade en spännande diskussion om det, jag tillsammans med Thomas Hammarberg som tidigare var svensk kommissionär i Europadomstolen och Malin Ekman Aldén som är generaldirektör för Myndigheten för delaktighet. Vi hade diskuterat just det här alltså, och ja, man kan väl säga att vi var inte helt överens. Jag är nog lite mer positiv till liksom det här rättighetstänkandet, men jag tänker mig så här, plussidan av det, alltså framsidan av myntet, är att det öppnar upp en arena för fler människor. Politiken är trots allt dominerad av ett visst antal partier som har väldigt fasta strukturer. Och tittar man historiskt sett på till exempel representationen av människor med funktionsnedsättningar i våra etablerade partier, så är inte den lysande. Och jag skulle säga att de har stora problem där. Alltså man kan ifrågasätta hur väl de egentligen representerar människor med funktionsnedsättningar och deras intressen. Och det kan man naturligtvis tycka olika om. Och då kan man tänka sig att det här rättighetstänkandet, det öppnar upp möjligheten för fler. Alltså fler individer som kanske inte har tillgång till politiska systemet kanske kan få tillgång till rättssystemet. Alltså det blir en arena att agera på, och det blir också någonting som utmanar den politiska makten. Alltså det är fler röster hörs. Det påminner lite om internet. Va? Det blir stökigare men också mer demokratiskt. Alltså fler röster hörs och fler intressen kan artikuleras. Nackdelen, ja, det är väl också det som vi ser på internet. Va? Att vissa röster då kanske börjar höras väldigt, väldigt starkt. Alltså det är ju någon grupp som kanske inte har nödvändigtvis funktionshinder. Juridikens bästa för ögonen kan så att säga kapa det här utrymmet och dra iväg med det. Det finns ju en fara också i, för tillsammans med det här rättighetstänkandet kommer också en individualisering av hela samhällsrollen, av hela medborgarkonceptet på något sätt. Och det finns ju mycket förtryckande i den politikens kollektiva strukturer. Alltså det kan bli väldigt svårt för enskildas intressen att göra sig gällande. Samtidigt tror jag kanske inte det blir jättelyckat om vi helt tappar all känsla av samhörighet och bara blir 10 miljoner individer i Sverige som alla ska driva våra egna personliga rättigheter mot staten och liksom inte känner något som helst kollektivt ansvar för det hela. Så att jag tänker mig att det är en utveckling man får följa noga, och där man naturligtvis, man måste vara medveten om både för- och nackdelarna, om vara medveten om att den internationella riktningen går mot ökade rättigheter. Så utmaningen är kanske inte att hålla fast vid det gamla och tro att man kan liksom bromsa detta, utan snarare att hur ska vi kunna ha alltså ett ökat fokus på individuella rättigheter där enskilda individer kan få sina behov tillgodosedda, samtidigt som vi behåller en solidarisk finansiering av välfärdsstaten, samtidigt som vi fortsätter att ta ett kollektivt ansvar för varandra. Jag tror att där någonstans ligger utmaningen. Jag har inget bra svar, men jag tänker att om man har det för ögonen så tror jag att man liksom går i rätt riktning.
Det sa Andreas Pettersson, doktor i juridik på en avhandling om resande för personer med funktionsnedsättning och verksam vid Södertörns högskola i den andra delen av vår reprisserie. Samtalet fortsätter nästa vecka och handlar då om myndigheternas bild av färdtjänstresenären. Här kommer ett smakprov.
Ju mer aktiv du är i samhället, alltså ju mer du svarar mot, ska vi säga, medborgaridealet på andra sätt. Du deltar i samhället, du går på möten, du jobbar, du utbildar dig, du betalar skatt, du har barnen på dagis och du liksom konsumerar. Ju mer du motsvarar idealet i den delen, desto sämre motsvarar du idealet för färdtjänsten. Så att ju mer aktiv du vill vara i samhället, desto värre och större blir det här glappet när du är beroende av färdtjänst för att ta dig till och från alla de här grejerna. Så kan man säga.